Välkommen till Studio Klassiker, din chockradio i etern. Det här är alltså tidningen Klassikers redaktion som för första gången gör en podcast. Kanske ett tecken på att den här medieformen är på väg ut. Men vi känner oss ändå väldigt taggade inför det här. Och med oss i studion idag så har vi reportern Fredrik Nyblad.
Hallå, hallå.
Vi har också reportern Joakim Bergqvist.
Hej.
Och sen har vi Claes Johansson.
Hej. Ingen tittar på mig.
Nej, jag vet inte riktigt vad du är för någonting. Nej. Jag tittar på dig och så ser jag väldigt många personer.
Ja.
Jag ser en chefredaktör för Moped. Jag ser en chefredaktör för Saab Cars Magazine. Ja. Och jag ser en... Jag vet inte om jag vill berätta mer.
Det kan vi ta sen efteråt kanske.
Vi kan ju börja titta oss jättemycket här. Jag som pratar här heter Carl Egelius och är chefredaktör för Klassiker. Och Fredrik Nyblad som vi nämnde in tidigare, han är ju chefredaktör för tidningen Volvo Klassiker också. Så att vi är fler.
Vi ska bara ge Joakim lite fler titlar.
Ja. Han skulle kunna bli mellanchef. Mellanchef har vi ganska dåligt om.
Ja, det är lite mitt mål här.
Jag tycker att vi passar dig också.
Ja. En vit Passat och var mellanchef. Ja. Jag tänkte. Ja.
Precis. Jag tycker att det är ett bra mål faktiskt.
Helt klart.
Ja. Tidningen Klassiker har utkommit sedan 2004. Vi skriver om 1900-talets klassiker, har vi sagt. Och givetvis kan vi inte hålla oss inom det området helt och hållet. Vi skriver även om äldre och nyare klassiker. Och alla brukar säga att vi har väldigt roligt på jobbet, verkar det som. Stämmer det verkligen, Fredrik Nyblad?
Ja, men när man minns saker efteråt så är det roligt.
Ja, så kan det ju vara förstås. Joakim, du har ju kommit hit ganska nyligen. Du är ju vår senaste rekrytering. Så du har jobbat här ett halvår nu. Är det så jävla kul?
Ja, konstpassen förklarar. Det är väl svaret på det här. Jo, det är ganska roligt. Men vi är ungefär lika knäppa som vi låter. Så att det är ju... En speciell arbetsplats, men en ganska rolig arbetsplats, får man säga.
Du använder ordet ganska två gånger, märkte jag det.
Ja, men jag är väldigt försiktig av det.
Ja, du har ju bara jobbat ett halvår än.
Ja, vad ska vi prata om idag då? Jag har skrivit upp tre grejer på min lista här. Får vi se om vi lyckas med det. Det här, jag börjar liksom lite grann från början, tänker jag. För att vi ska berätta om vilka vi är. Och det måste man ju börja med genom att berätta om sin första bil. Sen tänkte jag att vi skulle dela med oss av vår absolut... sämsta vinterförvaringstips. Erfarenheter vi har dragit själva. Och sen om vi har tid så måste vi gå ut på nätet och kolla lite bilannonser.
Ja, låter bra.
Claes Johansson, du köpte ju din första bil i sen ålder.
Nej, jag vill påstå att jag var 15 år när jag köpte min första bil. Och jag vill också påstå att jag har en kvar fortfarande än idag. Och så räknar vi inte så mycket mer på det, hur många år och hur gammal jag är. Och så där. Men jag har haft den ganska länge, så mycket kan man ändå säga. Och,
det har blivit många mil då.
Jag har nog sammanlagt kört 14 meter med den, tror jag. För jag tog hem den och körde upp den på garageinfarten. Pappa kom ut, mamma kom ut, skakade på huvudet, de gick in igen. Och jag höll på där i någon slags desperation och fick faktiskt igång den. Det kan vara en efterkonstruktion där. Och körde fram och tillbaka på garageuppfarten. Så att gissningsvis 14 meter.
Och vad var det här för bil då?
Ja, det finns ju bara en möjlighet och det är en Saab 93. En 59. Saab 93B. Och hur många timmar har vi?
Ja.
Jag hittade den på bilskroten hemma i Kisa. Mm. Och det var ett sånt här fullständigt omvälvande ögonblick i mitt liv. Varken mer eller mindre. Jag har ju knutit väldigt mycket funderingar och knutit upp hela mitt liv kring den här bilen på ett ytterst patetiskt sätt naturligtvis. Men jag har haft den här nu sedan jag var 16 år och gått och planlagt och drömt och format hela min tillvaro kring den här. Eller hela mitt inre landskap, hur man förhåller sig till föremål och bilar. Och, ja, men det har varit så jävla krångligt. Och ännu krångligare blev det när jag till slut... I mogen ålder faktiskt bestämde mig för att nu måste det bli bil av det. För det var ju ett vrak jag hittade, det var ju på en bilskrot. Och där har det väl, jag har kommit en bit, men det har ju fastnat lite grann, det ska jag erkänna.
Ja, vi har kunnat följa projekt 93 klassiker. Ja. Och vi är väl inne på del...
Ja, tappat räkningen.
Gissa, 14 kanske?
Det är oviktigt. Lika oviktigt som att den ska bli klar, tänkte jag säga. Men det ska jag inte säga högt då, kanske. Den ska bli klar, den kommer att bli klar. Men egentligen, det är en svår process det här. Det är jobbigt att verkligen göra sina drömmar, göra verklighet av det man har gått och funderat på sedan man var liten pojk, tonåring. Det blir så... Det är ju bara en bil någonstans. Men Det är svårt att komma till den punkten att man resonerar så kring att det är bara en bil. För det är så stor del av en själv.
Fredrik, du var ju faktiskt ännu yngre när du köpte din första bil.
Jag skulle fylla 12. Och, så att jag vinner den här tävlingen idag faktiskt. Och det var min mamma som drev på att vi skulle ha någonting roligt, en rolig bil. Och planen var ju då att bygga en beach buggy. Men vi insåg ju att vi kommer ju inte kunna kapa i en folkaplattform. Så att det skulle bli en sån här lång beach buggy. Och det är ju extremt glad att det inte blev en beach buggy. Utan istället så åkte vi titta på en mini pickup som var jätterostig. Så den är jag också glad att det inte blev. För att då hade ju inte min... Idag så är jag ju jätteglad att alla vi i min familj får plats i den Austin Cooper som det verkligen blev av. Och den hittade vi i en...
Mycket framsynt.
Ja, det var inte meningen, men idag är jag glad för det som sagt. Via kontakter då så hittade vi en Austin Cooper i Sälen som hade varit första bil till en kille där som istället hade bytt till en Porsche 911 SC. Och hans mini hade det stående ute på gården och hade ett i mitt minne då 7 meter högt snötäcke över sig.
Det var andra vintrar på den tiden.
Ja, det var andra vintrar. Dessutom hade de dalmatinerhundar som hade börjat revirmarkera på den här bilen. Men på något vis så grävde vi bort de här 7 meterna snö och fick liv i bilen och körde hem. Och dagen efter så fick jag ju då köra bil för första gången, åtminstone på en liten parkering.
Nu ska vi se, vad är preskriptionstiden?
Jag höll just... i alla fall på vår tomt.
Och sen kom ju en hund och började kissa på den. Så att vi
avmarkera med dalmatinerna.
Ja, vad vi gjorde då att vi satte in en tyg dalmatiner i bilen. Det var nog den första åtgärden.
Och det hjälpte.
Ja, faktiskt.
Ingen som har kissat på den här hundkojan sen dess.
Så vitt jag vet.
Nej. Ja, det är inte dåligt, men den kan du ju knappast ha kvar, eller hur?
Den har jag kvar fortfarande och den är inne på sin andra omlack efter att jag köpt den. Så på något vis är det roligt, för när jag lyssnar på Claes här så känner jag att min bil är ju så fin som jag minns den, fast den var ju inte så fin då, för den är finare nu. Så det är också en slags relation till bilen, att nu är den ju riktigt fin på de flesta ställen.
Mina har varit fin hela tiden, i mina ögon.
Ja, jag förstår det.
Ja, men den var nästan finast när den var som sämst. Ja. Men det är då alla man kan projicera alla sina drömmar och föreställningar
då
helt
är
utan
möjligheten obegränsad.
Ja, alltså då ligger hela världen öppen. Men när man står där med en nylackad bil och ska sätta ihop den, det är bara ångest. Det är bara jobbigt. För allt kan bara bli sämre från den punkten.
Jag kan också prata mycket om ångest, för den här bilen har ju gått sönder så otroligt många gånger under alla år, och det är mer att jag minns hur den har gått sönder snarare än att den har funkat. Men det konstiga, och jag törs knappt säga det, är att nu på slutet så har den ju faktiskt funkat mer och mer. Och jag kör ju den, jag har alltid kört den varje sommar. Och, ja, utom då tills jag tog körkort. Alltså jag har framförallt kört den sen jag fick körkort, måste jag gärna påstå. Och den har ju varit ute varje sommar, men det är ju nu på senare år som den har fungerat. Och det är fantastiskt roligt.
Ta bara 30 år att sortera ut en hundkoja.
Ja, ja. Tydligen. Fast den luktar ju bensin fortfarande.
Joakim, ja. Du är ju yngst här i gänget och du har väl starkast minne av din första bil, och kanske inte bara en massa projicerade drömbilder.
Ja, jag vet inte om jag har så starka. Jo, men det har jag väl. Jag har ju haft den där sedan jag var 16 ändå, så jag har ändå haft den i ganska många år. Min Alfa som jag köpte till slut. Och jag kan faktiskt göra ett erkännande här. Och det är ingen av er har hört här tidigare. Det var att jag tänkte köpa en Volvo istället. En Volvo 164 tyckte jag var helt rätt bil. Men sen så förstod jag då vilket som är det rätta märket. Och då blev det ju Alfa Romeo istället. Och så hade jag nog kunnat tänka mig köpa min första bil tidigare. Om jag bara hade fått tag på en Alfetta som jag då har. Men det finns ju inga. Alla har ju rostat upp för länge, länge sedan.
Men om du har tagit en 164 så har du ju fått tag på fler bilar du kunde välja mellan.
De var nästan lika dåliga allihopa. Det var bara ett stort utbud av dem. Det är väl den enda skillnaden egentligen. Men den här Alfettan som sagt, jag letade för många, många år. Men då kom det upp en 9000 milare röd för exakt den budgeten jag hade på kontot. Så då kände jag att det här är ju äntligen, nu kan jag slå till här helt enkelt.
Vad var kontot? Vad var, låt höra nu.
Ja, det var inga stora, jag hade varit någon ekonomisk person av mig, men 23 000 kronor kostade bilen. Det var precis det jag hade.
Fredrik då?
7 000 kronor. 7 000. Och du då, Claes?
1 500 kronor.
Ja, du
jag hade det på bankbok. Så jag gick med bankboken till Gundrit. På...
Tidigt 50-tal. Här,
ja. Nej, vi talar 1990-tal. Nej, 80-tal. 80-tal. 1 500 kronor.
Ja, jag hittade faktiskt ett tidningsurklipp här från Falukuriren från september 1984. Jag blev intervjuad på Falumarknaden det året när jag köpte min första bil. Jag köpte nämligen en hundkoja, en pickup.
Det kanske inte var alls, den som vi avvisade.
Ja, inte alls framåtblickande. Och kanske, så att jag köpte den på Falumarknaden där och jag gav 4 000 kronor tror jag.
Och hur gammal var du?
Då var jag 16. Så att och då var ju då jag lovade ju dyrt och heligt att den där bilen
ska jag inte behålla längre.
Ska jag den ska jag renovera och den ska vara i toppskick på min 18-årsdag, ja, när jag ska börja köra med
det den. Känner jag igen.
Och det var den.
Ja, det var den inte. Nej, men den gick i alla fall trots att jag hade kört en del mer än innan min 18-årsdag. Men det var faktiskt en kul bil. Det var den sista hundkojepickappen som såldes ny i Sverige. Det var en cykelhandlare som hade fastnat för modellen och haft sådana här tidigare. Så han sålde sådana här bambinocyklar. Och så när han beställde en ny så fanns de bara högerstyrda. Så att de fick specialimportera en till honom 1970.
Var det här köputlösande, direkt köputlösande för dig? Att du,
med cykelhandeln?
Ja, att du fick den här historien till dels.
Nej, jag hade haft mina ögon på hundkojor jättelänge. Det var verkligen min favoritbil när jag växte upp. Den var engelsk och den var liten och den hade den här historien med sin underdog-läget. Liksom. Det gillade jag. Så jag behöll den i några år. Så jag är den enda här i gänget som inte har kvar min första bil.
Nej, det är väl ganska kännetecknande för dig kanske att du har dem inte kvar.
Nej.
Nej.
Jag har en ganska... Ja, jag tycker det är kul att prova på nya grejer helt enkelt.
Religion idag, historia imorgon. Det är bra. Ombyte för nöje.
Men den viktiga frågan är ju här, finns den här bilen kvar? Det här unika exemplaret.
Ja, det finns kvar. Och jag har faktiskt... Jag har pratat med den person som äger bilen idag och ja, man ska väl aldrig köpa tillbaka grejer, men
märker vi ett stråk av nostalgi här? Det är ju inte riktigt lik dig.
Den har ju blivit vänsterstyrd nu med åren.
Det var så.
Mm. Den är renoverad precis på det sättet som jag lovade att jag skulle renovera den 1984. Den är i originalskick. Inte försedd med Cooper S-motor och massa breda däck och sådana saker, utan den är verkligen en liten lastbil. Så det är lockande, men vi får se. Ja, annars då, det här med första bil, liksom, hur viktigt är det egentligen?
Ja, alltså, som jag antydde förut, det är helt avgörande. Det är livsavgörande vilken första bil man antingen längtar efter eller som man verkligen köper och införskaffar, tycker jag. Det präglar hela ens existens.
För ofta handlar det ju om att nu här, ni Fredrik, ni hade ju en process när ni valde mellan olika märken, men både Claes och Joakim, ni var ju ganska säkra på vad ni ville ha för modell.
Nej, jag var på bilskroten som jag alltid var, 3-4 dagar i veckan och gick och sortera upp världen och liksom fick allt detta härliga till mig. Och då stod den där en dag. Jag hade ju full koll på flödena där inne, vad som kom in och åkte ut och så vidare. Men den stod där och jag vart i grunden förälskad. Jag tyckte det var det häftigaste jag hade sett. Och då började jag titta även i fotoalbumen hemma. Mamma och pappa körde ju Saab naturligtvis. Och då började jag lägga ihop ett och ett. Ja, det är en sån där och så vidare. Så jag spannade igång jättehårt på den där. För att jag tyckte att den var så speciell och så formmässigt drabbande.
Men stod den på skroten länge då?
Nej, alltså? Den stod en dag.
Du, hela den här processen med fotoalbum och alltihopa, det är under en dag.
Ja. Och sen så dag två, då skrev jag ett brev som jag gjorde då till ordföranden i Saab-klubben, det tog jag reda på. Och sen så tvingade jag min pappa att ringa till de tidigare ägarna. Jag vågade inte. För jag hittade ju lite spår i bilen och sådär, vem som har haft den. Och sen tredje dagen fick jag skaffa mig ett någonstans att ha den. Och sen fjärde dagen åkte jag och hämtade den. Och alltså, den beslutsamheten som jag uppvisade då i den åldern, jag har nog aldrig varken förr eller senare kom i närheten av. Och mina föräldrar var ju väldigt förvånade, för att de hade ju inte sett det här i mig på något vis, utan de ifrågasatte inte heller, utan jag sa att nu ska jag ta ut mina sparpengar. Jag hade sparat sedan jag var 8-9 år på en bankbok. Den här bilen ska jag ha, och du ska hjälpa mig, pappa, att flytta den här. Och det gjorde han utan att protestera, vilket är lite speciellt. Så det var inte något planerat egentligen. Det var bara väldigt, väldigt drabbande.
Jag kan ju vara väldigt glad över att min bil är liksom en konstant i mitt liv. I alla fall sen jag då skulle precis fylla 12. Att den här Mindin, den finns ju där alltid. Och det är jag väldigt tacksam för. Att det är någonting som... Ja, som alltid, för att mitt bilintresse har ju gått lite upp och ner. Det gick ner märkligt nog när jag fyllde 18. Och sen så kom det ju tillbaka med stor kraft när jag fyllde 30. Men det var ju ändå att det fanns ju där, så att jag hade en koppling till den här världen med gamla bilar. Och sen när jag fyllde 30 så, och skaffade andra bilar, så fanns den här där också som jag kunde göra saker med. Fast när jag hade andra entusiastbilar så fanns den här också där. Så att den har jag liksom alltid... Det har varit väldigt bra för mig att den har funnits där. Liksom, att det är någon slags trygghet i livet.
Har du aldrig varit på gång att sälja den någon gång?
Jo, för jag hade en Porsche 944 Turbo som slukade alla pengar jag kunde ha och alla pengar jag inte hade. Så jag satte ut den på annons på en annan internetställe än man använder idag. För 60 000 kronor ville jag ha, och detta måste varit 2003.
Ja, så pass nyligen.
Ja, och en person ringde och frågade om den fungerade. Och det gjorde den ju inte riktigt. Så det var ju tur att den inte gjorde det och att jag inte sålde den då. Det hade ju varit fruktansvärt idag. Då hade jag varit ihärdig då att försöka få tag på den igen, tror jag i alla fall.
Ja, nej, men det där måste ju vara, det är ju väldigt speciellt. De allra flesta, de minns ju sina första bilar med ett nostalgiskt skimmer. Och sen så har de gått vidare. Men man har en hela tiden sin första bil som en... Som en konstant som du har haft och som du också har haft och även Joakim då. Jag försöker ju liksom försvara mig själv nu. Jag har sålt min bil.
Det är oförsvarligt.
Men frågan är, just det här, ska man verkligen köpa tillbaka sin första bil? Vad tycker ni? Är det smart?
Ja, det är ju intressant.
Jag tycker du ska prova om du får chansen.
Ja. Alltså, vi har ju väldigt mycket sådär att saker ska stanna i ens huvud. Det är enklast och så kan man bilda och vända på det som man vill istället för att drabbas av den här jobbiga...
Man behöver inte betala garagehyra för
det. Nej, men alltså det faller över en väldigt snabbt där. Alla praktiska aspekter av att ha en gammal bil som ska hanteras. Så att man ska nog vara lite försiktig. Man ska nog tänka igenom och ha lite mer tankar än bara att springa åstad och köpa den.
Ja, och sen så om jag köper den och sen... inte gillar den, och så ska jag sälja den igen och så kommer jag gå och jorma över den där första bilen bara... som jag haft två gånger.
Ja, men dubbel nostalgi liksom på. Ja.
Chansen är väl ändå ganska svårt, den måste ju upplevas som bättre nu eftersom att den är så mycket bättre skick än vad du hade den. Du kanske kan få uppleva den.
Då kanske inte något av den här personligheten är kvar i den heller som jag minns, jag vet inte.
Ja, det är
ju fasansfullt om du skulle sätta dig i den och inse att nej, det här var inget kul.
Då var då, nu är nu.
Ja. Fast det är väl en insikt också. Men Joakim, du kunde alltså ha varit en kille som hade börjat din karriär i en Volvo 164. Vad hade det gjort med dig, tror du?
Ja, jag hade kanske blivit något vettigt i mitt liv. Nej, men helt ärligt så tänkte jag nog det att jag har alltid haft intresse för flera bilmärken, men tänkte att men Volvo är ju trevligt. Kanske en 142 eller en 164 var jag lite sugen på. Sådär. Men så tänkte jag... Någon gångsin fråga mig vad jag hade för första bil. Jag kan inte säga att jag hade en Volvo. Du måste ju säga att jag hade en roligare bil.
Det var genomtänkt.
Jag såg det själv utifrån 30 år senare. Vad det skulle ha bra.
Det är fortfarande ingen som har frågat vad jag hade för första bil i normala världen. Kanske köpte en Volvo för en tredjedel. Men det gjorde jag i alla fall inte. Så jag kom fram till att den här Alfan skulle jag ha. Och det är en idiotisk tanke egentligen. För det finns ju inga. Det fanns ju inte så nya ens heller. Men det är liksom det är ett fåtal som finns ute, så jag liksom letade 3-4 år efter att hitta en sån här bil, och det kom ut någon enstaka, men de var ju vrak, var ju hur dåliga som helst. Så att det var ju lite roligt att den här verkligen kom ut. Så att
hur hade den klarat sig då?
Ja, den kördes av någon entusiast under 80-talet, så ställdes den av, jag tror det var 90-91, så ställdes bilen av, stått 20 år i en lada hos en bilhandlare. Så han lyckades inte få sälja bilen, han fick väl en inbyte och så lyckades han aldrig få iväg den. Och det är ju förståeligt, det var ingen som ville köpa en sån där liksom 91, men ja, så det är därför han har klarat sig.
Men du pratar om tidig Alfetta, då är det så, vad är forsmed då vi pratar om?
77, så att det, ja, det är fortfarande rostfria stötfångar och sånt där, och runda stråkastare och sånt där på den, men det är inte hyfsat tidigare i alla fall.
Hur är den att köra då?
Ja, det var en bra fråga. Jag har inte kört den på väldigt många år, men den är som alla andra sådana där Alfa 116 serier. Den är väldigt slapp växelöverföring, väldigt rolig motor. Ja, det är kul. Lite gungestyrning och sådär också, men den har en viss känsla som på något sätt är, ja, den är, det är få andra bilar som kommer närheten av den. Jag ser inte att det är den roligaste bilen man kan köra i världen, men den har en härlig känsla, just med sin fina viktfördelning och sånt där också.
Men du måste ju säga någonting om körställning. Du är ju lång. Ja, det men, måste ju sägas. Hur är den att sitta i?
Ja, det är inte den sämsta Alfan. Du sitter ju ganska högt upp i de här stolarna då faktiskt. Och det är lite, nästan lite franskt positivt menas. Det är väldigt mjuka stolar och väldigt högt upp sitter du. Så att, och ratten är ju faktiskt justerbar. Det är inte många bilar som hade 77, men det hade Alfan. Så att, ja, jag tycker den är helt okej, får jag säga.
Ja, jag köpte en Alfetta 2081 på auktion. Det var en Alfa-handlare som har gått i konkurs. Det är väl inte helt ovanligt. Och då ropade vi in den där för 4000 spänn. Det här är jättelänge sedan. Och den där bilen, den var helt rostfri i de delar som inte gick att skruva loss. Men dörrarna var jätterostiga. Så att vi kom fram till att det måste ha varit något garantiärende att någon har kommit in med rostiga dörrar på sin Alfetta, och så hade de tagit dörrarna från den här inbytesbilen och satt på den och tänkte det där löser vi sen. Så att, för att den var liksom ojämnt rostig.
Var dörrarna i samma klör som resten av bilen?
Ja, eller alla var ju röda, så den var ju också röd.
Mm, jag förstår.
Ja. Och sen så, det var ju inga garantier eller någonting, men bilen gick jättefint. Och, så att jag tänkte att ja, vi kör väl hem den här då. Så att vi körde iväg. Och plötsligt lossnar ratten.
Så rostar ratten.
Så oväntat. Ja, det är väldigt vanligt just på
då visar det sig att den här, kanske var samma kund eller en annan kund som hade blivit av med muttern till sin ratt, och så hade de tagit den som höll fast ratten från den här då.
Ja, ja.
Så att jag fick den i knät, den här ratten. Men jag var iskall. Jag bara, jaha, så satte jag tillbaka ratten och fortsatte köra.
Okay. Det är den här justerbara ratten.
Sen gäller det att komma ihåg det där, att ja, de var väldigt justerbara. Ni som kunde ha den i baksätet, så man kunde ha den på taket. Och det här hände ett par gånger till sen innan jag lyckades få tag i en sån här, för jag kunde inte sluta köra. Nej, det var så otroligt roligt att köra.
Ja, det har inte hänt mig. Varken mina dörrar är rostiga eller att ratten har lossnat. Men ja, det kanske kommer på den också snart, vem vet.
Ja, jag är ute efter en sån här mutter.
Hårdvaluta i Alfetta världen jag vill säga. Ja.
Ja, men du har ju inte behållit den här bilen.
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Det har jag inte gjort.
För det är väl det vi ser fram emot i den här poddserien nu, att vi något givet tillfälle i något avsnitt ska faktiskt få veta hur många bilar du har haft. Ja. Det kommer väl bli åtskilliga anekdoter som vi andra inte kan bjuda på, men har du en uppskattning så här?
Oj.
Nej, det kanske är känsligt.
Det är det inte. Men jag måste ju passera 100 bilar sedan länge. Det tror jag.
Idag.
Och du har inte lyckats köpa någon, du vill ha en. Det är, eller behålla en.
Ja, nej, det är klart man kan ångra bilar som man har sålt, men det är ännu värre att ångra bilar som man inte har köpt.
Det
broderar vi på en bonad och sätter upp. Och försöker följa. Vi kommer inte lyckas, vi andra tror jag.
Nej, tyvärr inte.
Vi är för trista. Men vad handlar det om egentligen om man ska borra det där? Det kommer vi säkert göra mycket. Men är det obeslutsamhet eller är det nyfikenhet? Eller vad är felet? Varför kan du inte behålla? För ena dagen så kommer du in svävande på redaktionen och Nu har jag den här på gång, nu har jag köpt den här. Och sen ja, kan det gå mindre än en vecka, så är det ett tonläge som är helt annorlunda kring bilen ifrån.
Jag tror att bilden av bilen och, eller framförallt så är det så här att det som jag tycker är fruktansvärt roligt, det är ju den här först jakten efter någon kul bil liksom, och sen så man får tag på ett exemplar som kryssar i olika rutor i ens
imaginära ja, påhittade rutor.
Ja, precis. Och den känslan av att den här skulle faktiskt kunna bli min, och så bara undersöka man när man känner att ja, man tycker man trivs med den och man tycker att det är spännande, och så är det den här, ja, ska jag vara under förhandling om pris och hur ska det gå till och sådana saker. Hur väl överensstämmer bilden med bilen eller bilen med bilden, vilken man nu är först. Och just den där grejen att, och sen så lära sig om bilen och dess historia, inte bara modellens historia utan även exemplarets historia. Det kanske är ännu viktigare, exemplaret snarare än modellen. Och sen få köra hem den här och känna glädjen liksom. Någonstans så tror man varje gång man köper en bil att den här bilen, den kommer att förändra mitt liv.
Men kan du beskriva den där ögonblicket när det här korthuset rasar ihop? Vad är det som händer då och när sker det?
Oftast så är det faktiskt när det dyker upp en ny bil. Det har inte med bilen att göra utan det är, utan det är snarare att det kommer en annan som kommer före i kön liksom.
Ja, ja.
Det är inte du, det är jag. Jag förstår, det går att applicera flera till att,
ja, nej, men den här, det, ibland kan det ju vara så att man inser att det här var ett riktigt, riktigt dåligt köp.
Jaha, ja, du kan erkänna det.
Och då försöker man parera det på något vis.
Genom att köpa en annan?
Ja, eller ja, du försöker, men det blir hopplösa reparationsförsök eller så blir det... ja, något sätt att komma vidare. Men det är ju aldrig så att en bil är så som man tänkte att den skulle vara när man köpte den.
Men är det roligare att köpa än att sälja? För säljprocessen går du väl också igång på?
Nej.
Nej.
Alltså jag gör det ju för att jag måste kunna förhålla, ja, för att kunna köpa fler. Men det här med att ha en bil till salu.
Jag tycker det är roligt.
Du tycker det är roligt?
Ja, jag tycker det är hemskt.
Jag har aldrig haft en bit så nu, ska tillägga. Men då, det är en hemsk känsla att du vill uppleva.
Nej, men man sätter ut en bil på, och så kommer det liksom...
Så kommer det någon?
Nej, men det är, man säljer inte bara bilen, man säljer hela sin bild av vem man vill vara. Det är jättejobbigt. Och den här tiden som går, men nu idag så är det, går ju allt. Förut så var det så att då skickar man in en annonsmanus till en tidning och sen gick man och väntade, ja, på att den här annonsen skulle komma ut, och sen så, ja, kunde folk skriva brev eller de kunde, ja, ringa på vettiga tider.
Ja, bete sig.
Första gången jag provade på det här snabba, det var ju när text-tv kom. När man körde annons på TV4s text, man fick sitta med fjärrkontrollen och liksom mata fram bokstav för bokstav.
Ja. Och Julietta.
Ja, precis. Då kom det, var en Alfa 75 jag skulle säga då. Och sen just den här, jag bestämmer mig på förmiddagen när jag ska sälja bilen. Jag sätter ut den på text-tv och sen så, efter att jag har matat klart dem där på fjärrkontrollen, så tog det 7-8 timmar. Då kom annonsen ut och så började folk ringa direkt.
Det är ju obehagligt.
Det var jätteobehagligt. Så är det ju nu. Nu är man ju van vid det. Ringer inte någon inom 20 minuter, då är bilen, priset, bilden, annonstexten fel.
Ja. Ja, så måste man måste ge ångesten tillräckligt mycket plats, tycker jag. Det finns ju utrymmen där som man kan peta in sin ångest. Om man nu, ja, till exempel skulle annonsera ut den i Gula Tidningen, ja, om någon minns. Ja. Och den här inkubationstiden och alla de här mellanrummen. Jag tror det har ett syfte. Ja. Det är inte naturligt att sälja saker så fort.
Nej, nu är det ju superhets ibland.
Det kanske är nästa grej, att börja sälja bilar på text-tv igen. Så, ja, får en lite den här klassikerkänslan.
Ja, absolut. Det är en väldigt bra idé. Vad har vi annars för Telex?
Ja, just det. Vi tar ditt ämne.
Skjut på en lapp i bilen.
Ja, men funkar det?
Nej. Mm.
Har det någonsin funkat? Har du köpt en bil så?
Nej.
Det har jag.
Men har jag har läst, eller jag har hört om människor som har gjort det.
Ja, att man ställer den bredvid landsvägen.
Ja,
och så som alla åker förbi och, ja, kan se på håll.
Men på en utställning kanske, på en träff. Om man sätter en skylt i bilen då får man ändå... De har ändå valt ut de man, ja, vill ska kunna köpa sin bil. Exempel om man är på en märkesträff. Då är det bara, ja,
nej, men jag vill hitta nya sätt. För det är just den här, från det att man sätter ut annonsen till något händer. Så den där tiden som man upplever den som jättelång. Och sen som en bil är ute på annons nu. Och det är fruktansvärt. Antingen att det ringer för många, för då har man satt för lågt pris. Eller ringer ingen, då har man satt för högt pris eller fel bil. Och det är en massa konstiga frågor och så här saker och sånt. Och man träffar givetvis mycket trevliga människor också. Men den där man lämnar ut sig själv. Och det, sen i efterhand så när man tittar på hur länge hade jag bilen utan oss här. Ja, det var 4 dagar liksom. Mm. Men det känns som en jättelång tid. Men vi måste hitta några nya sätt att sälja bilar på.
Ja, jag har ju förmåga att trassla in mig ganska hårt i de jag säljer till och även köper av. Det blir såna här, liksom man tar över ett helt arv så här och att man ska bli kompisar. Och det har ju sin tjusning och det är roligt om man träffar nya intressanta människor och kanske blir kompisar. Eller kompisar innan, det är ju ofta man säljer till någon man känner eller halvkänner. Så där. Jag har ju aldrig, som du tror jag, liksom, tittat i annonserna med en avsikt att köpa en bil. Jollar om dem, det kan man göra, men jag har nog knappt aldrig köpt en bil på annons. Det är sånt, ja, men det är så någon slags utbjudande grej där som jag inte riktigt är bekväm med. Jag tycker
Fredrik är jätteduktig på att sälja bilar. Han är duktig på att göra annonser.
På det.
Jag tänkte också säga, finns det en prestige i att köpa en bil som inte var på annons?
Ja,
absolut.
I min värld, absolut.
Det är ett smuts ute på en stor annonssida. Det är roligt faktiskt att det som ingen känner till. Ett okänt exemplar.
Ja, så sitta hemma hos farbrorn i 3-4 veckor och dricka väldigt mycket kaffe. Det är pluspoäng för mig i alla fall.
Utan att han fattar att du vill köpa.
Jag har ju lite svårt att uttrycka det efter ett tag, för jag blir så engagerad i andra saker i andras liv. Och, men just det där köpögonblicket brukar oftast inte infinna sig faktiskt.
Nej, men just det där att köpa bil som inte är på annons. Det är att snoka upp den själv och att kanske inte ens vara till salen när man börjar bearbeta säljaren. Liksom. Det är jättespännande. Och sen så är det väl också så att och det är därför funkar också tvärtom. Om man har gått och jollrat om en bil och sen så, säger, och så får man det där hotet. Ja, jag tänkte sätta ut den på annons.
Ja, det är ju...
Då måste man dit och titta.
Och sen kommer ju det här begreppet rädda in i det här och trasslar till det. Då blir det jobbigt på riktigt. Och det är ju någonting som man kan slänga sig med och som man ofta hör att bilar ska räddas. Från vad till vad, undrar man. De ska räddas undan någonting eller räddas till någonting, oklart vad. Men, och så ser man sig själv som den där räddaren.
Ja, där har vi har ju...
Tar man den från en lada till en annan.
Ja, precis. Vi har ju våra projektbilar på klassiker som vi köper och räddar. Och Fredrik, du kollade ju nyligen här hur det har gått för några av våra projektbilar.
Ja, en del av våra projektbilar lever ju och har hälsan verkligen. Men det finns ju ett antal bilar som har varit väldigt, väldigt billiga. Och de har ju levt i en farozon att inte kanske må så bra.
Så då har vi verkligen räddat dem?
Nej, det är det vi inte har. Jag köpte ju en Volvo 850 chassinummer, väldigt lågt chassinummer, och hade visserligen gått 34 000 mil, men den köpte vi ju för att berätta om hur man tog fram Volvo 850, och den bilen finns ju inte längre. Och när jag skulle sälja den för 4 000 kronor och satte ut den på annons, så fick jag ju väldigt märkliga svar, och då tänkte jag, ska jag själv köpa den här nu och stoppa undan den, för att det var ju ändå så pass lågt chassinummer. Jag tyckte att det kanske var en rolig grej. Och det kanske jag ångrar nu att jag inte gjorde, för att då hade den ju stått i en lada nu istället.
När var detta?
Det är en 6 år sedan.
Sex år sedan.
Ja.
Det var en 850 GLT, den första utförandet av 92 års modell, va?
Precis, och medan då T5R och R-modellerna har redan fått ett samlarvärde, så tror jag att det puttrar lite med de här allra första GLT-bilarna också. Det är en rolig bil. Och sen har vi ju haft en Ford Fiesta. Vi har haft flera Ford Fiesta, men en som vi köpte för 2000 kronor och räddade, tyckte vi, genom att sen då låta ut den här. Och den har ju då dykt upp på Blocket med silversprayade stötfångare.
Försökt att backdatera en Fiesta till någonting som aldrig funnits. Den har backdaterats.
Om man tittar med bilden som liten bild och håller skärmen långt borta ifrån sig, så kan man tro att det är kromade stötfångare. Inte närmare än så, tror jag.
Nej, vad är att rädda en bil? Det är ju verkligen spännande.
Ja, det ligger väl någonting i det där att man tar den ur det normala, den normala rulliansen, att man rycker bort den från den naturliga vägen som en bil har från tillverkning till att den inte finns längre. Men sen blir det väl väldigt teoretiskt och vad som ställs undan. Och jag menar, för de bilarna som vi går loss på idag, de kanske har varit räddade en gång och vi tycker att vi räddar dem en gång till, för att det är inte den här originalgubben som man alltid traktar efter, utan det är någon entusiast som 1979 ställde undan 9 bilar i en lada, och helt plötsligt så är det ett Barnfind 2.0 på något vis.
Och då kommer vi osökt in på nästa programpunkt. Hur ska man förvara en bil? Eller framförallt, hur ska man inte förvara en bil? Vad har man gjort, vad har vi gjort för misstag när vi har förvarat bilar?
Jag tror att det finns en övertro i täcket eller kapellet.
Ja.
Att det är någon slags, precis som att vi vill dra täcket över oss när vi ska sova, så har vi någon slags idé om att vi måste dra det här över den. Och det kanske man i en del lador måste göra, för att det kanske finns fåglar där eller ja, någonting som kan falla ner som kan skada lacken. Men annars så ska man kanske inte alltid ha det. Jag köpte en väldigt fin Volvo 960 i vintras, och den hade ju alltså lackskador över att den hade haft för mycket biltäcke på sig. Det gick att polera bort, men hade den bara stått där i garaget så hade den inte haft det.
Jag hade en hundkoja som jag la en pressändning över en vinter. Den stod i en carport, men med en pressändning över ändå. Men det hade ju blåst, och så att den där pressändningen hade ju i princip slipat ner hela karossen.
Det är ett effektivt sätt om man blir omrack på en bil.
Ja, det var väldigt jämn och fin.
Jag var spekulant en gång på en Saab 96, en tvåtaktare, och vi var tittade på den. Och den hade då ägts av en väldigt gammal, det är många år sedan, en väldigt gammal ägare. En orgskick.
Som man vill ha.
Ja, som man vill ha. Det var rätt allting, men han var liksom uppfödd i hästens årtionde, eller hästens århundrade, så att han betraktade den som en häst. Så att inför varje vinter så hade han verkligen stoppat om den där med stora hästtecken, och det var tecken överallt, och det var tecken runt kylare och motor och nere i motorutrymmet, och det var precis det här att ja, det fick fukten rejält fäste, så då var det inte så intressant att köpa den bilen.
Det var ytrost överallt.
Ja, alltså. Det var det. Och det var en riktigt fin bil egentligen, med få mil och som sagt bara en ägare, men han gjorde fel i sin omsorg.
Men lägga tecken vid kylan, sa du det? Ja. Runt kylan, ja. Det är lite speciellt. Ja, jag ska frysa motorn. Ja.
Glykol.
Hästtecken, där har vi det. Ja.
Ja, nej, det man är mest rädd för när man ställer undan bilar, det är, i alla fall jag, det är ju gnagare. Och jag har upptäckt då den felaktiga vägen. Alltså den, jag har upplevt helt enkelt att jag glömde kvar ett paket dextrosol i handskfacket på en bil. Och jag ser fortfarande framför mig de där mössen,
ja,
eller råttorna som stenhöga på socker bara går loss på hela elsystemet och halva förarstolen och tuggar i sig pedalgummin och så här. Det var ingenting kvar av den där bilen på våren.
Enris
har jag hört.
Det är en sån där, ja, som min, jag tror morfar lärde mig att man ska, ja. Jag fortfarande inte fattar varför eller hur det funkar.
Jag trodde först att det var för att de inte gillar lukten, ja, av enris. Aha. Men sen har jag hört att man ska lägga enriset under bilen.
Just det.
Så att inte, för råttorna kan inte gå på enris. Så att, ja, de kommer inte fram till bilen överhuvudtaget. Nej.
Har ni sett råttor? De kan gå hur som helst. De,
ja,
kan gå in genom,
de kan
gå genom ett sugrör om de vill.
Insug.
Det är lite killisning där, men ja, det är om något. Men enris har jag också hört. Ja. Det är faktiskt en sån där, jag har aldrig provat det själv.
Ja, jag har ju en gammal husvagn från 1950, en Vucco, och den har jag klarat peppar i alla år tack vare enris. Där råttorna kan gå in genom ventilationen, där lägger jag alltid enris. Men det är lika mycket en ritual, så där. Det är ingen vetenskap bakom det, men vi gör det alltid. Byter ut det där enriset, för det är också en av de där som jag aldrig kommer ut ur ladan.
Nej.
Har vi några mer sådana här katastroftips som vi har varit med om? Alltså, så här ska du inte göra. Carl har levererat ganska många här nu. Vi andra har ju, känns som att vi har haft lite mer tur kanske när vi har tänkt fram hur vi kan ställa våra bilar.
Ja, jag har ju en jättefin liten Ford som ju har stått varje vinter, och det har ju räddat den. Men den har ju då inte fått extra luft i hjulen. Så att när det börjar närma sig 100 så känns det som att man skuttar fram som Fred Flintstone. För hjulen är inte riktigt runda.
Nej.
Och så det måste jag nog byta till nästa sommar. Men det är ju inte alla som vet att det är så man ska göra. Jag är ju tacksam att den tidigare ägaren åtminstone inte kört på vintern, för det är det som har räddat den. Men det var ju synd att han inte visste det här med att man skulle fylla i lite mer luft.
Nej, det finns ju de som tror att det här med olja är skadligt emot, för de tömmer bilen på alla vätskor.
Inklusive olja.
Inklusive olja.
Är det verkligen vanligt? Jag har aldrig hört talas om det.
Jag har hört om amerikanska fall där de har gjort så.
Okay.
Och sen rostar ju motorn inifrån. Liksom.
Jag tror att det är viktigare med att tänka på hur den står. Gräs, det kan jag inte rekommendera.
Nej.
Det har jag kört åtminstone en i botten rejält. En MG hade, den fick liksom stå på gräs. Och sen tror jag faktiskt att den hade ett litet täcke över sig också, vilket liksom femdubblar effekten av fukt som inte kan ta vägen någonstans. Sen oftast ändå så tar man ju ut bilen efter en vinter och det brukar ju inte hända jättemycket. Men det är klart, står de länge, då kan ju allt hända. Det vet vi ju allihopa.
Ja. Det här var första avsnittet av Studio Klassiker, din chockradio i etern. Vi hoppas att vi kommer att få göra fler, men då måste vi ha lite fler ämnen. Nästa gång ska vi prata om vår andra bil då, eller?
Ja, det är väl ett bra upplägg. Vi kan fortsätta så.
Ja, så kommer vi. Då kommer jag kommer att hålla på längre än ni då.
Du kan köra en hel serie på det bara.
Ja. Ja,
eller vår sista bil kanske. Vi kanske vänder på det. Vilken är den bil vi måste ha som...
Ja, det är faktiskt intressant. Sista bil, det är ju ett begrepp.
Ja, faktiskt lite.
Ja, det här är min sista bil. Liksom. Det är någonting väldigt...
Låt som ett bra ämne.
Vi vill ju gärna ha tips på vad vi ska prata om. Så mejla gärna till vår redaktionsmejl. redred@klassiker.nu.
Man kan prenumerera också.
Man kan prenumerera
på podden.
På podden, precis. Det kan
det
man göra.
Det låter som jag förstår det här, men... Ja. Det var det jag skulle säga i alla fall, det står på lappen.
Ja, precis. Och den här podden finns ju där poddar finns. Men det vet ju du eftersom du redan har fått reda på var... Eftersom du lyssnar på det här.
Men var finns poddarna då?
De finns överallt.
Okej.
Ja.
Text-tv och
alla. Text-tv finns de och faxen brukar...
Ja, på vår hemsida klassiker.nu.
Den begriper jag.
Det är mycket bra. Tack så hemskt mycket, Claes Johansson, Fredrik Nyblad.
Tack, tack.
Tack.
Och Joakim Bergqvist.
Jag tackar Ina.
Ja, du visste. Du gissade att jag skulle säga det. Tack också för mig, Carl Egelius.
Ja, det kan man ju klura på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.